With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Med risk för att våra kära lyssnare nu kommer att tröttna på berättelser om resor som vi gör och har gjort, så känner jag att det är en... Jag måste få ur mig.
Mm. Jag ska också resa. Jag har precis varit på resa och ska iväg igen. Så att där får de nog leva med ett tag till faktiskt.
Ja, men så det blir så, för att vi håller ju er lyssnare i handen och vi vill ju att ni ska känna er trygga när ni ger er ut på stadens gator och torg och stränder och skidbackar och så. Mm. Jag hade då äran att vara iväg igen nu på en liten skidtur i, ja, men man kan kalla det för ett trevlig miljö. En middag skulle äga rum.
Just det.
En klädkod fanns.
Ja.
Klädkod elegant.
Alltså, ja. Hur kan man inte förstå?
Ja, men vi har ju återkommit till det här med att...
Eller snarare tvärtom. Hur ska man förväntas förstå? Det är väl det som är...
Jag tror så här att... Personen som bjöd in... tror säkerligen att han, som det var i det här fallet då, gjorde gästerna en tjänst med att lägga en ribba som han tyckte var... Det skulle liksom...
Som inte är så svår att hoppa över, eller vadå? Eller tänker du tvärtom?
Jag tror, jag kanske uttrycker mig lite luddigt, men jag tror att han trodde att han gjorde gästerna en tjänst.
Okej. Jag förstår.
Så att,
det tror jag inte att han gjorde. Men
nej, det gjorde han ju inte. Det här blev ju bara knas.
Ja, jag fattar.
Det här var ju då också i Alperna, som jag pratade om förra gången. Men, och det här var, det var liksom, det var hög nivå på stället vi skulle vara på.
Okej, okay. Jag fattar.
Verkligen. Och... elegant, det är ju en av de klädkoder som är precis allt mellan himmel och jord och lite till.
Ja, och så väldigt beroende av vem som tolkar den, såklart.
Vem som tolkar den, vem som skriver den och så vidare.
Jag menar, om folk inte lyckas klä sig elegant när det står mörk kostym eller kavaj på klädkoden, hur fan ska de lyckas med det då när det står elegant? Förstår du vad jag menar med, här är ju poängen att det finns tillräckligt många som har för dåligt omdöme helt enkelt.
Så är det.
För att kunna lösa det.
Det här var ju då ett privat sammanhang. väldigt, väldigt trevlig person som bjuder in. Och nu tänker alla att, men hur kan jag sitta och liksom berätta det här då? Jo, det här är ju för att ni lyssnare, ni går alltid först.
Ja, men alltså det så här är ju, det här är ju viktiga
saker. Det här är viktiga saker. Och då så fick jag av inside-källor höra då att det är absolut inte kostym som gäller.
Okej. Okay. Och för det är ändå bra att någon säger det. Ja. Även om det är helt jävla overkligt att, det att elegant kan innebära det absolut inte kostym. För mig är det helt overkligt.
Jag kan bara hålla med. Men det här innebar att jag bestämde mig för att bära ett par grå manchesterbyxor som jag snudd på har använt sönder den här vintern. Men i alla fall, det var ingen på den middagen som kunde veta om det. För att nej, de hade inte sett mig i de här byxorna.
Mm.
Till det blev det en marinblå kashmirkavaj.
Mm. Snyggt.
Och en sån här, den popovern som, den popovern från Stenströms som jag vet att du har sett. Som det blir lite ton i ton på den skjortan och kavajen.
Italiensk industrialist.
Ja, tack. Jag var, det kan jag faktiskt säga, jag var väldigt nöjd.
Det ska du verkligen vara, det låter ju otroligt.
Jag kände att det är få som kommer att titta snett liksom.
Ja, men det är bra.
Så att jag glider in på den här middagen och den väldigt trevliga värden som jag aldrig har träffat. Om jag ska beskriva hans klädsel, till saken hör att han är italienare.
Mm. Är det här ännu ett bevis på att den bäst klädda nationen i världen inte är den bäst klädda
nationen i världen? Det är ju precis så.
Ja, jag misstänker detta.
Förra året så klappade vi varandra på axeln med den här märkeslistan från Kronofogden.
Ja, just det.
Men den här mannen har då på sig ett par långkalsongstajta jeans. Jeans då för det första.
Ja.
En små blommig skjorta.
Okej.
Okay. Någon bomullspoplin. Och ett par, alltså, ankelhöga skor med dragkedja på insidan av modell Deichmanns överskottslager som har vält på autobahn och blivit påkörda av 700 efterföljande bilar.
Okej, okay. Jag ser det här framför mig.
Men elegant, ja. Alltså elegant.
Det här
elegant på svenska.
Kontors-AV på Egmont Publishing Pyramidvägen.
Ja, men det här var så, hans klädkod var ju praktikant på The Office.
Ja. Nej, men jag fattar verkligen vad du menar. Men det roligaste av allt här, det är ju att den tolkningen ska då representera elegant.
Nej, men alltså hur...
Eller, är det inte bara märkligt hur... Hur liksom ett ord kan betyda så olika saker.
Och restaurangen var ju 10 av 10.
Ja, ja, ja.
Nivån, allt här då. Maten, menyn. Det var liksom, det haglade in foie gras och tryffel. Mm. Och liksom, och där satt då värden, praktikanten från The Office. Mm. I den här.
Det är också så märkligt när man är värd. Alltså så här. För jag vill också vara tydlig här så att folk förstår. Jag vill inte sitta och se ner på att folk har en ledig klädsel på en fest. Det menar faktiskt inte jag. Jag tycker, så här, jag har varit med på nu på resor med klädkod som står come as you are eller casual.
Ja.
Faktiskt en fördel med att skriva det på en middagsinbjudan är ju för att även då man kan tycka... Det kan du ju, då behöver du inte skriva någonting alls. Men det gör ju också att folk som annars kanske packat en kostym eller en kavaj kan känna att de inte behöver göra det. För att du förväntas att vara ledigt klädd. Så att det inte blir den här, för man, det är ju just det här, du vill ju hålla en jämn klädsel.
Exakt så.
Det gör man ju inte om man har blommig skjorta och Deichmann-skor.
Nej, men...
Och skriver elegant.
Nej, men det är ju så. Jag var aldrig kreativ med klädkoden.
Nej.
Jag har sagt det så många gånger, du och jag. Och om du nödvändigtvis är kreativ med kladdkoden, vilket vi alltid avråder. Nu talar jag för oss båda. Då, lev då, alltså överklä dig hellre då, om du ska vara kreativ. Skriver du elegant, så
då är det ju, ja precis. Men också så här, försök att undvika att skriva en klädkod som syftar till snyggt eller fult. Ja. Förstår du? För det är ju så subjektivt. Skriv istället då kavaj, skjorta, alltså udda bläser. Om man nu ska hitta på, alltså kavaj finns ju. Men kavaj betyder kostym, och det vet ju för fan tyvärr inte en käft idag.
Så är det.
Man ska vara hemsk. Men det går ju faktiskt att googla sig till. Men däremot om du vill uttryckligen att folk inte ska ha kostym, men kanske en kavaj, skriv då udda bläser eller udda kavaj.
Ja.
För att då är det inte udda mellanslag, vi ska inte ha en särskrivning här, men udda kavaj. Då har du åtminstone
en udda kavaj.
Precis, alltså då får utstickande
man, ja, men kavaj. Då får man ju ringa Elton John om man ska ha en, om man vill att gästerna ska komma i udda kavaj.
Exakt så. Men det jag menar, en annan rolig klädkod, jag tycker det här är någonting man stöter på framförallt när vi är utomlands på diverse pressresor och sånt där det är middag. Ibland är det ju lite snofsiga middagar faktiskt.
Så är det.
Har du varit med om i modern tid klädkoden cocktail attire?
Absolut.
Eller ännu värre, när det bara står cocktail.
Absolut. Och då är det ju hälften av gästerna, skulle jag säga, kommer i smoking.
Ja. Och hälften i, som man bör, en mörk kostym.
Ja, men också allt mycket däremellan,
ja,
skulle jag nog säga.
Absolut, och det är ju några som inte ens, alltså det beror ju på, vissa bara ger ju fan i och anstränga sig.
Jag vill faktiskt minnas att vi var på en middag i Genève förra året.
Jag tror det.
På en restaurang där en av männen kommer i smoking.
Ja, exakt. Och det här är ju varför man ska vara så fruktansvärt noggrann med att skriva black tie när det är, och endast då, det är smoking.
Ja.
För att det är ju faktiskt få saker som känns mer obekvämt, om man nu pratar klädkod, än att komma som ensam smokingbärare
men
till en fest.
Inte kul.
Det är nästan, jag säger inte att det är optimalt, men det är nästan lättare att stå i en mörkt, mörkt blå kostym med vit skjorta och slips i ett hav av smoking. Än tvärtom faktiskt, tycker jag.
Absolut.
Men just det här, folk vet inte vad cocktail attire betyder. Att det, jag förstår att den här James Bondifieringen av klädkoder tänker att cocktail betyder det, smoking. Men det gör fan inte det. Och då, det är lite så här, jag tycker den amerikanska och den engelska vokabulären kring klädkoder, vi har ju inte riktigt, om vi är dåliga på att hålla koll på våra svenska klädkoder, så kan jag ju tänka mig att den internationella är ju inte direkt.
Ja, nu har ju vi svenska eller skandinaviska lyssnare.
Jo,
och jag skulle definitivt vilja säga att håller bort.
Ja, men det alltså,
händer använd
ju man,
inte klädkoder.
Det händer ju att man är på bröllop,
ja,
där det faktiskt är internationell.
Ja, nej, jag menar inte att man inte ska tacka ja till.
Nej, men man bör känna att man till att alltså, lounge suit till exempel, det, vi har ju, vad vi nu har som är kavaj, smoking, nu för tiden finns ju något som heter mörk kostym, även om det traditionellt inte fanns, då hette det kavaj. Så ska man, eller högtidsklädsel i form av frack till exempel. De har ju lite andra klädkod, det går ju inte direkt att jämföra eller översätta annat än möjligtvis då kanske frack och smoking såklart. Men det finns lite andra uttryck, för de har klädkoder som rör jobbet och fest. Det kan vara samma klädsel men olika uttryck för olika situationer till exempel.
Så är det.
Så att det här är nästan ett helt eget avsnitt om man skulle ta. Men det är viktigt att förstå att som gäst så måste man faktiskt kanske slänga en googling då på vad en viss klädkod faktiskt betyder.
Absolut, och även den som skriver inbjudan måste eller bör ha koll på vad han eller hon menar för någonting.
Det är faktiskt nästan ett ännu större problem tycker jag.
Till saken hörde ju att vid bordet så, världen var ju italienare, men det var ju även flera andra italienare där som var oerhört smakfullt
okay.
klädda.
Kul.
Och som tolkade det då i... För de hade då inte fått parentesen att inte kostym.
Nej.
Men, så de kom ju då i vita skjortor. Ingen hade faktiskt slips, men
det tycker jag
de kom i vita skjortor och mörk kostym.
Nu är jag ju...
Vilket blev väldigt snyggt, men det blev ändå att gruppen splittrades ännu mer.
Ja, jag förstår. Sen tycker jag ju att är man så subjektiv som klädkod elegant, då tycker jag verkligen att man bör låta mörk kostym med öppen vit krage på skjortan falla inom det.
Absolut. Nej, men det...
Men jag tänkte också på det här, sen får man inte glömma att det finns ju också en kategori människor som likt Alfred i Batman säger, some men just want to see the world burn.
Ja, du menar att han spelade ett spratt?
Nej, jag vet inte om han gjorde det, men vi har ju en gemensam vän som vi verkligen uppskattar som heter Christian Hagen.
Mm.
Som jag tror aldrig någonsin skulle ta på sig en smoking om så hans Patek tog på spel.
Ja, nej, absolut.
På de här olika middagarna. Så att du har ju också, och det här säger jag ju med all kärlek till honom, men det finns
och det ju är ju verkligen hans stil.
Ja, verkligen. Och, där, och det skulle jag kunna säga till honom också. Att, alltså, all heder till hans stil, men problemet är ju med att en klädkod handlar ju inte om din stil. Det handlar ju om... Att nu har ett företag lagt 4 miljoner på en middag och bjuder in dig. Tacka nej då, liksom. Om du inte orkar. Sen tycker jag ju att det är ju liksom framförallt han som blir obekväm. För alla andra har ju smoking på sig när det stod på inbjudan. Så att det är väl lite hans eget val. Och man kommenterar ju självklart inte någon annans icke-val eller misstag. Utan det gör man ju bara i en podcast på svenska. Eller hur?
Absolut. Så är det ju definitivt. Har du hört den här podcastserien Dynastin?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har ju hört att det har ju väckts ganska härliga svallvågor kring den redan. Men jag har faktiskt inte hunnit sätta tänderna i den. Sen älskar jag ju ämnet. Alltså familjen Stenbeck är ju...
Ja, för den handlar ju om familjen Stenbeck. Och fokuserar ju på barnen då helt enkelt.
Jag har faktiskt hört utdrag ur den. Från andra podcast som har... Vad är det man kallar det? När man kopierar ljud. Alltså bara spelat upp klipp så att säga. Det var ju intressant. Jag kommer ju definitivt lyssna. Men berätta, du har
lyssnat. Nej, men jag har... Som några andra svenskar bara hört de 2 första avsnitten. För att de är då gratis. Sen snålade jag in. Och jag måste säga att de har fått bra människor att säga bra saker. Och
vad
det
kul.
Är ju någonting av det svåraste som finns inom journalistik.
Men är inte det också något av det svåraste som finns när det kommer till familjen Stenbeck just?
För de har ju varit kända att vara musslor hela tiden. Och nu har de i alla fall fått... De har fått nyckelpersoner att prata. Och det som då ett av barnen säger tangerar ju verkligen ett av våra kära ämnen. Och det är ju hur man gör intryck med kläder. Och då berättar Sofie Stenbeck om hur hennes pappa då, Jan Stenbeck, åkte från gården på Long Island en eller flera månader. När han skulle åka in till Manhattan och göra någon av sina stora affärer, skriva något avtal eller någonting. Mm. Då lånar trädgårdsmästarens bil, som är en pickup. Eller pickup är det väl inte, men någon form av SUV. En Chevrolet Blazer i alla fall. Okay. För att han skulle helt enkelt inte... Han vill inte framstå som förmögen. Han vill inte framstå som rik och ha... mycket pengar på fickan, utan han ville framstå ännu mer som en underdog.
Gud, vad intressant.
Så att han åker in till det här superviktiga mötet i, som hon beskriver då, Hawaii-skjorta och den här i sammanhanget väldigt skabbiga bilen då. Som trädgårdsmästaren inte, han fattar ju ingenting varför den här, hans uppdragsgivare ska ta hans bil.
Nej, det förstår jag.
Jag tycker att det här var väldigt intressant.
Ja, jag förstår.
Apropå hur vi pratade just om det här med att man kan vara överklädd och underklädd.
Ja.
Han ville då helt enkelt signalera någonting annat när han kom till det här mötet med... Jag vet inte om han... Eventuellt så skulle han då... Ja, jag kommer.
Men det här påminner ju litet stickspår på exakt samma område. Det här har jag berättat historien.
Om hur du fick jobbet på King, menar du?
Nej. Det låter som jag var med här när det här hände. Men det här är en anekdot som jag har hört från, återigen, Gianni Agnellis liv. Mm. Han levde som playboy innan åren på Fiat. Alltså i sin ungdom på franska rivieran. Det var framförallt 50-60-tal.
Ja.
Då ska han ju, han hade ju ett väldigt, väldigt trevligt hus. Enorm estate ute på Kap Ferrat. Men då var han i Antibes, en stad jag håller väldigt kärt. Som ligger en halvtimme därifrån ungefär.
Ja.
Och ragga brudar.
Mm.
Varpå han fick med sig en tjej tillbaks. Och övertygade henne om att han jobbade som trädgårdsmästare på den här otroliga fastigheten. Och det var väl hans sätt att på något sätt då se om han hade game nog utan att vara jämlik.
Ja, intressant.
Förstår du vad jag menar? Det är lite... Stenbeck kanske gjorde då en motsvarande grej. Att han ville inte att... Och det här är väl en, ett beprövat kort. Att kliva in i, i en förhandling där man ser ut som att det går väldigt bra.
Håller den här idén jag har verkligen, även om... Om jag kommer in i de här förhållandevis skabbiga...
Ja, men också så här, vad sänder man för signal om du har den dyraste klockan, kommer in i den dyraste bilen? Alltså så här...
Nej, men absolut.
Ja, precis. I vissa fall kanske det är bättre, men i andra fall...
Så är det nog mycket sämre.
Ja, precis. Att du är mindre villig att ge en bra deal till någon som...
Ja, men vill man signalera underdog så är det ju mer...
Verkligen, verkligen.
En skitig billig bil och en Hawaii-skjorta.
Sen var ju den här storyn med... Med rivieran där. Där var det ju inte kanske... Där var det ju mer en emotionell gambling än en finansiell. Men det var ju fortfarande det här att spela en annan roll.
Verkligen.
För att se om det funkar.
Inte ett avsnitt utan Agnelli eller Stenbeck här.
Eller Loro Pianas Open Walk. Har du sett... Jag la ut det här på Instagram för jag tror det är 2 veckor sedan. Men vi har inte pratat om det i podden.
Berätta.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi har ju pratat om att Loro Pianas Open Walk, den mest omtalade skon i den här poddens historia, har ju varit väldigt flitigt kopierad.
Det kan det har ju varit en följetong av rang här i,
eller hur?
I vår podd.
Och det är ju faktiskt, rent ut sagt, jag kan tycka patetiskt faktiskt hur hur många företag som skrupelfritt har kopierat den.
Så är det. Alltså,
för det är en så otroligt tydlig identitet.
Så är det.
Det har vi snackat om. Nu har nu har Loro Piana tagit ut helsides annonser i tidningar med en stor bild på en open walk med texten "Worn by those who do, copied by those who don't." Det är ju alltså ganska kaxig copy, får man väl säga.
Kan man översätta med det med något i stil med för de som leder och inte för de som följer?
Exakt så. Det skulle jag säga. Och jag fick, varför jag tycker det var lite roligt är ju, jag tycker det är kul med reklam. Alltså hur budskap och så i olika perioder, hur pass offensiv man är som företag. Hur pass kritisk man är mot konkurrenter, hur mycket man, om man säger så, slänger passningar till andra. Typ, jag minns ju till exempel Coca-Cola och Pepsi-fighten under 90-talet. När det sen blev regler kring att man inte får nämna andra varumärken vid namn i sin egen marknadsföring och sådär. Men det var ju väldigt ofta The Pepsi Challenge.
Ja, för just liksom. I Loro Pianas fall så är det ju i mitt tycke så att de är ju ett företag som inte behöver göra någonting sånt här.
Nej, jag vet. Ändå... Och det är ändå roligt att de väljer att göra det trots det. Och
det är ju en hårfin balans.
Ja, och det är Unmistakable White Soul Shoe since 2005. Kallar de den. Mm. Som att, nu kan jag ju tycka faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, 2005 är inte så länge sedan. Det är inte som,
nej, det kan man
inte
säga. Att en skrivare...
Ja, exakt. Det är inte så här Ostindiekompaniet som...
Det är inte 1789.
Nej,
liksom.
Exakt. Så att det är väl lite så här, jag håller med dig där, att lite faktiskt, lite småkugslugn faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det...
Men det är fortfarande jävligt snyggt.
Men den
snyggt
ser ju... Den påminner ju mycket om printannonser från 80-talet. Från...
Ja, exakt. Och det var min första reaktion. När man tänker tillbaka på de här underbara gamla Porsche-annonserna till exempel. Mm. Där de har 10 platser på Le Mans-loppet. Där alla utom plats 8 är en Porsche.
De rangordnar
och så bara, life is not perfect. Liksom, det finns ju, eller jag tror att det finns en som går någonting, låt mig inte tas på orden här, men parafraserat som I guess you didn't dream of a Mitsubishi growing up, typ. Alltså så här att de verkligen, det får man ju inte säga idag.
Det får man att göra.
Ganska rolig ändå.
Det är ju några i den, om det är samma serie annons, samma annonsserie vet jag inte, men som har en sexism som skulle få såväl styrelse som vd och definitivt copy att liksom sitta in och skaka galler på livstid idag. Men det var då.
Alltså det finns ju, IVC har ju några helt, alltså otroliga, att de har gått igenom, det var i och för sig 1980-90-tal, men där de har, jag tror att det är en som går as complicated as a woman but just slightly more reliable eller något sånt där. Det är liksom helt otroligt
det är offensivt.
Det kan man lugnt säga.
Det,
men det, man kan väl garva åt det just på grund av att det är så otidstypiskt. Det är som när gynekologen röker under undersökningen i Mad Men liksom.
Ja, det var andra tider.
Det kan man ju lugnt säga. Sen är det ju inte 60-tal just de här annonserna. Men det är ändå roligt. Jag kan tycka att det finns någonting. När man tittar på gamla annonser och alltså sättet man gjorde annonser så säger det väldigt mycket. Likt klädseln säger mycket om en tid.
Det är ett dokument.
Exakt, exakt.
Som är väldigt spännande.
Och på tal om, vi är ju inne på skor nu.
Det är vi faktiskt.
Alltså, det kanske tröttaste exemplet på ett företags utveckling. Jag blev, alltså det var faktiskt du som gjorde mig varse om det här för några veckor sedan. Men vi har inte hunnit prata om det, så nu tycker jag vi gör det. Alltså, vad har hänt med John Lobb?
Nej, men alltså, det här är ju... Vi måste prata om John Lobb. Ska vi börja med
att
parafrasera eller att liksom, ett av de tröttaste orden på Instagram är ju R.I.P. Alltså rest in peace.
Yes.
Men vad passar bättre för John Lobb än rest in peace?
Kan alltså, verkligen bara hålla med dig.
Loro Piana har ju, med sina skor, så har ju de fått lyxvarumärkena för herr att få total panik.
Ja.
Hur ska vi kunna skapa den succé som Loro Piana har skapat?
Precis.
Hur ska vi kunna vinna den här kunden som är beredd att betala runt 10 000? Ja.
För en ganska okomplicerad sko.
Ja, för en fritidssko. Och hur ska vi kunna vara en del av lyxsneakermarknaden?
Exakt.
Det är där som det har gått, alltså käpprätt åt helvete för flera företag. Där
Churches har vi ju pratat om.
Nej men precis. Det katastrof.
Ja, men alltså där hade vi ju till och med siffror som backade upp att de hade tappat 80% av sin omsättning under de 2 åren som pandemin utgjorde. Men jag vill bara, innan vi kastar oss in på hur fruktansvärt dålig den nuvarande John Lobb-kollektionen är, så kan vi börja med att bara, för det, jag tror inte alla våra lyssnare har stenkoll på vad John Lobb är. Jag tror att en hel del vet, men jag tycker, vi kan ändå nämna, alltså John Lobb är ju från början, det är viktigt att bara nämna det här, John Lobb är från början en bespoke-tillverkare av skor i London. Alltså en av de mest anrika skomakarna genom alla tider. Som framförallt har gjort skor åt kungafamiljen. Där kung Charles framförallt har haft skor från John Lobb. Sen på 70-talet, den här firman har ju funnits i över en bra bit över 100 år. Alltså jag tror 150 år, om inte mer. Sen på 70-talet, då gjorde, kan man väl säga att de gjorde som alla andra skomakare en konfektionsavdelning. Alltså färdiggjorda skor. Precis som kostymer gjordes i denna vevan. För att alla sydde inte upp sina skor. Det var oerhört dyrt då med att sy.
Ja, verkligen oerhört dyrt. Det har alltid varit bland de dyraste.
Ja, alltså ett par John Lobb-skor från den här, som fortfarande är öppen, den här ateljén. Det är ju, skulle jag säga, 70 000 kronor minst. Så det är fruktansvärt mycket pengar. Men den här ready-to-wear konfektionsskolinjen då, den köptes av Hermès på 70-talet. Men ligger kvar och produceras i Northampton, som är konfektionsskomäckat i, skulle säga, till och med Europa och England framförallt. Men kanske varit den mest kända, mest ikoniska skomakare och skotillverkaren, det är John Lobb.
De har gjort snygga och eleganta.
Väldigt typiskt eleganta. Det har varit klassiska Oxfords, det har varit loafers. Alltså rena klassiska herrskor.
Mm.
Varken mer, varken mindre. Väldigt, väldigt hög kvalitet på hantverk och material. Formspråk som har varit vad det är, liksom. Tyvärr då, så har ju precis det du var inne på innan, som har hänt de senaste åren, och det är väl kanske tyvärr precis på grund av företag som Loro Piana och andra som har lyckats, som har gjort bra eller åtminstone lyckats kommersiellt med sina lediga satsningar.
Ja.
Så nu är det liksom såna här, alltså stödskor för landstinget. Alltså det är,
det ser fruktansvärt. Jag skulle säga att de har lagt Lanvin och Björn Borg i kopiatorn.
Ja, och lejon, såna där.
Lejon och landstinget, som du sa.
Ja, och det är också så här. De säger, ja, jag tvivlar inte på att de fortfarande gör sina sneakers i Northampton. Men det jag tvivlar på är vad Northampton gör speciellt bra i sneakerväg.
Var det du som sa funkisskor?
Ja, men det ser ut som såna skor när man har olika långa ben. Nej, men det är jättehemskt. Alltså,
ja!
Men det ser ju ut så. Och det är väl liksom inget, liksom, det är ju jättejobbigt om man behöver ha det. Men ja, det är väl tråkigt att betala då 11 000 spänn för ett par. För att de är från John Lobb. Och så, då har vi bara börjat skrapa på ytan av den här skiten.
Nej, men det är alltså, aldrig har någon tagit så mycket betalt för någonting som ser så billigt ut.
22 000 för Matrix-stövlar.
Ja.
Nej, men alltså någon form av sån här inavlad dubbelmonk pjäxa.
Ja.
För jag tror det var 1900 euro.
Ibland så helt brukar vi ju lite trött och repetitivt säga att skomakare blir vid din läst. Men ja, det här tycker jag är typexemplet på det. Alltså, ja, de har liksom varit skomakare, men ja, förbli det då. Och gör inte någonting som passar bättre på Buttricks än på någons fötter. Liksom.
Nej, jag vill ju hålla med. Alltså.
För det, jag tror att vi har varit tydliga här nu vad vi tycker om
det,
de här.
Det som är mest komiskt av det hela tycker jag är, det är inte heller så. Alltså det här hade ju varit en annan sak om man hade varit så här, du är på 103:e plats av randsydda skor i Prestige eller i liksom varumärkes brand capital. Vi behöver göra något, för vi är inte världens coolaste Oxfords. De var, det är det som är det sjuka i det hela. Om inte ens John Lobb kan vara konservativt eleganta skor och ha den platsen att, jag menar, det finns rätt många män som fortfarande bär klassiska herrskor och är villiga att betala 10-15 tusen kronor för ett par. Och ändå så känner man ett behov av att bryta med det som man är bäst i världen på. Det är som på riktigt, som om Dom Perignon ska göra smoothies istället.
Du säger det så bra.
Nej, men alltså, så här, varför kan du inte...
Bli liksom, vid din läst.
Ja, exakt. Alltså, jag förstår inte varför man måste sluta... Alltså, okej okay, om din verksamhet var frack.
Nej, bara. Men det enda det skriker är ju... Alltså, rest in peace.
Ja, sen...
Det är över nu.
Jag är den första att förstå och erkänna att den klassiska svarta Oxforden har väl sett en större försäljning än vad den har haft de senaste åren förr. Jag fattar att det har varit tufft. Men det går, så är det ju med allting.
Men nu kan man... Det, vad det handlar om, alltså om man nu ska bortse från liksom vår sarkasm i det här, så är det väl att det är så imponerande hur man kan ha så dåligt omdöme när det kommer till en genre som inte är från 1700-talet.
Liksom. Precis. Och det ska man ju tillägga också att när man har en sån position, jag skulle nog vilja påstå att Hermès som äger det då ready-to-wear-företag vi pratar om nu, då har man också ganska mycket smet att anställa designers och liksom kreatörer och även strateger för. Man hade ju kunnat tänka sig kanske att göra en mindre extrem skillnad från vad som varit och vad som är.
Nej, men de har ju antagligen, liksom, de måste ju ha haft en artistic director som är på något vis samma person som han som bjöd in till den här elegant middagen.
Ja, eller någon som annars skulle jobba på Prada eller Dior. För att det är ju väldigt så här, ett försök till väldigt hög modegrad, vilket liksom är lite problemet då när man gör en Matrix-sko från ett av världens mest konservativa skoföretag. Liksom. För det är ju ingen som förväntar sig något annat från Balenciaga eller från Prada.
Nej,
det är det två här, helt olika saker.
Det här är ju liksom farfar som ställer sig upp på julafton och ska dansa streetdance. Liksom.
Verkligen. Men det jag tycker är, som för att bara liksom knyta ihop säcken, som är det mest problematiska, är ju att så här, jag har väldigt svårt att tro att en målgrupp som är inne och gillar till exempel Pradas eller typ Acnes eller Our Legacies stökiga skor väljer att lägga de pengarna som ett par John Lobb ska kosta. För de har inte det, om man säger så, stilmässigt eller designmässigt eller modemässigt kapitalet. Men däremot så kan jag garantera att 95% av den konservativa målgruppen som har varit storkund hos John Lobb kommer fly. De kommer ta sina John Lobb och kasta dem åt helvete. Nej, men för att är det någonting man vet, så är det ju att det går ju åt bägge håll. Likväl som du försöker vinna en ny målgrupp, så är det jäkligt lätt att tappa en befintlig. Där har man väl, om man då återkommer till Loro Piana, varit väldigt bra på att inte göra det. De har ju inte tappat riktigt, även om de håller på nu med lite nonsens tycker jag, med hypade samarbeten och logger och skit, så är de ju ändå, det är möjligt snarare då att den mannen som bar Loro Piana på 90-talet gjorde det för att faktiskt på på riktigt vara diskret och inte sticka ut. Medan idag är det ju ett statement av rang. Så att den personen kanske tycker att det är lite löjligt att ha gått över till något annat. Men det är ju fortfarande inte en helt annan stil. Det har ju de lyckats med.
Ja, följetongen fortsätter.
Det var ju tråkigt på ett sätt att det var sånt fruktansvärt förfall. Men det är ju ändå intressant när man... Jag följde ju den typen av företag mycket mer ingående på Manolo-åren. Ja. För att det var ju verkligen precis i det området.
Känner du att du saknade kommentatorsfältet när du såg de här skorna?
Jag saknade inte min halsbränna och min sjukskrivning för psykisk ohälsa. Nej. Nej, det hade jag inte. Men nej, faktiskt inte. Jag tycker... Det är också en viktig grej att säga här. Vi låter ju så jävla konservativa ibland. Men det är faktiskt inte någonting vi är. Vi pratar ju inte om att det är bättre att göra Oxfords. Vi pratar ju om att det är bättre att göra det man är bra på. Och det är precis lika töntigt som jag tycker det är när Tom Ford gör Oxfordskor. Som kostar 1900. Som ser ut som skit. För att liksom, jag tycker inte att han är bäst på det. Eller för den delen Loro Piana eller några andra företag som inte, det är inte deras DNA liksom. Nej.
Så att, liv vid din lätt.
Exakt. Har vi något mer kul?
Det är ju som så att vi ska ju släppa 15 specialavsnitt om, som handlar om Pharrell Williams tjänst.
Ja. Nej, men vet du vad? På tal om detta. Nu fortsätt, men jag har ju en.
Nej, fortsätt.
Alltså, vi måste prata om Alexandre Arnauds kostym. Jag tror att det var hans Instagramkonto som var den första offentliga posten kring
Pharrells. Ja, de har ju Pharrells börjat göra det lansering. Nu. Att det är ju hans Instagramkonto som är LVMHs... nej, men alltså, det här är ju inget skämt.
Nej, det är otroligt.
Utan han breakar ju, och det är ju säkert extremt medvetet då.
Mm. Men aldrig någons... Jag lägger faktiskt ingen så här... Jag har inte någon så här djupt kritisk... åsikt kring Pharrell-grejen faktiskt. Jag tycker att man tog ett beslut långt tidigare.
Alltså... Vad vi menar är alltså Pharrell Williams som...
chefsdesigner för Louis Vuitton.
Ja, Louis Vuittons herr är det väl, va?
Så är det nog, det tror jag. Han tar alltså över rollen efter
Virgil Abloh.
Och jag menar ju lite att man gjorde ju sitt kreativa val redan när man valde att anställa Virgil Abloh, som inte var en traditionell designer utan var en liksom väldigt intressant på många sätt så här kommersiell kraft inom, alltså en faktiskt stor del till det vi pratar om, hype och liknande. Han har ju fingertoppkänsla, hade han ju, med alltså otrolig mängd. Och det får man väl säga att Pharrell också har. Men jag vill bara prata om Alexandre Arnauds kostym.
Mm. Som jag tror är väldigt, väldigt representativ för de franska salongerna.
Ja, det tror jag är mycket möjligt.
Alltså med de här alltså de är med slag så smala så att, ja, och så vidare och så vidare. Och
slag lika obefintliga som passformen.
Ja, dålig passform. Jag har inte faktiskt reflekterat över varifrån den kan komma, den här kostymen. Om det kanske är en Louis Vuitton eller om det är en Loro Piana. Det är mer än Louis Vuitton, tror jag.
Jag tror Louis Vuitton. Mer åt det hållet. Möjligtvis kanske Berluti. De gör ju även kläder ibland.
Gör de det? Ja, för Berluti-skor brukar han ju alltid ha när han har dressade skor.
Ja, just det.
Upplever jag. Sen så är det ju då... Är det något ledigt, då är det ju alltid open walks.
Och alltså, varför jag tycker att det är okej att klandra det här och det grövsta, det är ju för att... Jag tror aldrig definitionen av att sparka uppåt har varit mer påtaglig. Det här är alltså... världens mest prominenta familj, finansiellt i princip. Det är en familj som kontrollerar världens rikaste och förnämsta lyxkonglomerat av kläder. Alltså den här familjen kan köpa upp och lägga ner varenda bespoke-verksamhet i världen. Och det hade inte drabbat dem personligen ekonomiskt någonting i princip. Och ändå... så går han runt och ser ut som han handlar på H&M's alltså rea-avdelning i Åkersberga.
Jag tror att
det är helt otroligt.
Jag tror att han tycker att han är modern och representativ för sitt företag. Det är jag helt övertygad om.
Men alltså, jag vill också vara tydlig här. Jag lägger inte värdering i att han, jag tycker det inte är snyggt med de här smala slagen. Men det är ju tycke och smak.
Fast är det inte så, jag ska inte säga enkelt, men att alltså, den nu har den snäva, alltså nu har den siluetten nått Paris.
Jo, men man har alltså, ja, fast jag trodde faktiskt att det fanns en, det har ju funnits en otrolig elegans i fransk.
Jo, men det har, det har gjort det.
Ja, ja, kanske.
Ja, men kan vi inte binda ihop säcken med min italienare, med den mikroblommiga skjortan?
Ja, ja, visst. Absolut. Alltså, för jag menar mer att det är ju,
nej men alltså, det är otroligt. Här är en till bild på honom. Där ser det ut som att han inte har några slag på kavajen. Nej men på riktigt.
Nej, nej, verkligen. Och jag kan tycka att även om man då väljer att ha smala slag, vilket man har all rätt att ha, så kan man ju ha någonting som sitter efter en själv. För vi brukar ju då och då använda uttrycket att det sitter som en påse oslipade skridskor. Alltså föreställ dig en kasse fylld med skridskor som sticker ut åt alla håll inuti. Man kan väl ändå säga att så här, oavsett om man gillar vad man gillar för stil inom kavaj och kostym, så kan man väl nästan alla enas om att det är mer smickrande med någonting som följer kroppen och ger en slät helhetskänsla som inte liksom ser ut som man har hockeymunderingen under kostymen.
Jag upplever ju att de här sönerna som, det lutar väl åt att de kommer att göra underverk precis som sin far liksom.
Ja,
men, alltså, men deras egen med, liksom, klädstil, ja, tror jag är, jag tror att det där är det mycket, mycket mer Excel än vad det är fingertoppskänsla. För att fingertoppskänslan ska personerna som de anlitar ha. Och, i det här fallet, ja, på Pharrell Williams.
Där som, tror jag dock att vi kan enas om att de har fingertoppskänsla kring vem man anställer till, jo, vilken position.
Absolut, det, och det är väl det de känner sig trygga med. Men, ja, sen så klär de sig själva som sån här PVC eller KPMG-konsulter.
Jag blir bara så här förvånad över att man, för det är ju inte PVC eller KPMG som de är chefer över. Det är det här att, alltså, lite som att om du är chef över en bilkoncern så kör du väl, ja, för det första deras bilar, men du har ju ett, nästan alltid ett intresse för att det liksom rimmar med vad du basar över.
Fast jag tror att i det här fallet så handlar det inte om det. Det de är bra på, det är ju att köpa bolag och få dem att växa.
Jo, men,
och inte,
jag tycker bara märkligt när man har valt en inriktning på lyxkonglomerat och att man inte själv har plockat upp mer då. Eller ja, vad vet jag. Jag tycker det är synd, för de har ju alla förutsättningar. Det är ju killar som ser jättebra ut. De är ju verkligen,
ja, ja,
inga,
absolut. Alltså, nej, och jag kan bara hålla med, men jag tror att
Bernard tycker jag klär sig bra. Men det är ju en annan generation. Det är ju det.
Det är ju precis det är. Det här kommer bli den nya följetongen.
Ja.
Sönerna Arnaults
fil. Misstag.
Stilstroke.
Ja, precis. Men det är ju lite så faktiskt.
Mm. Så är det. Mm. Vi kommer ju tillbaka nästa vecka.
Ja, och då kommer det bli lite summering av min senaste resa, ja, eventuellt. Jag vill det hålla lite på.
Ja, men det kommer att bli. Det blir en liten smällkaramell som, ja, kommer att explodera i nästa avsnitt.
Ja, och så får ni jättegärna höra av er med tankar, åsikter, frågor, ja, om inte annat. Så ska vi så även hjälpa till med svar där.
Får man använda uttryck som funkisskor och stilstroke i gentlemanualen? Och får man skratta, precis, åt det? Eller ska man då,
får man ställa krav på sönerna Arnauts kostympassform?
Ja, precis. Vi är tillbaks nästa vecka. Tack.
Glöm inte att prenumerera.
Ja, man ska prenumerera. Man kan göra det bland annat genom att klicka på Spotify då i, då trycker man på följ, så följer man så att man inte missar någonting. Hej, hej.
Ha det bra.
See is tomorrow. Liberty's leave policy was tremendous. Having the ability to take 16 weeks off, fully paid to bond with my child, was an incredible experience.
At Liberty Mutual, you can find a career that supports you at every step, even baby steps. We offer up to 16 weeks parental leave for new moms and dads. And because not everyone's pathway to parenthood looks the same, we offer robust fertility, surrogacy, and adoption benefits too. Learn more at LibertyMutualCareers.com and pursue your tomorrow today.